Hallå allesammans och välkomna till veckans Fjärilspodd med mig Sara. Idag har vi Anneli med oss. Hej Anneli.
Hej.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Idag är det tema people pleasing. Och vi har ju pratat en del om people pleasing i Fjärilsvänner och även Linda och jag när vi hette Självläkning med Linda och Sara, så pratade vi ju en hel del om people pleasing. Och då, det är ju ett gäng år sedan nu, och då vet jag att du slog upp öronen och kände liksom, ha, vad är det här för någonting? Och sen så har ju vi jobbat tillsammans i många år nu, och det här med people pleasing har ju varit någonting som du verkligen har jobbat med. Och det har man ju sett på dig som person och människa under årens lopp, att det har skett väldigt, väldigt mycket. Så att idag tänkte vi titta lite på din people-pleasing-självläkningsresa och vad händer liksom på andra sidan när man är en före detta people-pleaser? Men om vi backar bandet lite, så anledningen till att vi är här idag och faktiskt pratar om people pleasing är för att du var med på ett av våra väldigt, väldigt djupgående retreats som vi hade för bara, vad är det, en månad sedan kanske. Och efter det så hände det väldigt mycket med dig. Så jag tycker vi börjar med, vad var det som verkligen, verkligen hände under retreatet som du kände var en sån stor nyckel? Med tanke på att du redan har jobbat en del liksom.
Ja, precis. För det är ju som med alla bitar som man jobbar med, så blir det att man skalar av lager för lager som en lök då. Och man tror att nej, men nu har jag kommit jättelångt, och så helt plötsligt så djupdyker man och kommer ytterligare ett lager. Och jag kände ett stort skifte under retreatet, både under retreatet och när jag kom hem. Och jag ser att många av de här bitarna har en koppling till att släppa bit för bit med people pleasing, även om jag inte alltid tänker på att det är just den biten, utan jag ser mera konsekvenser av vad som sker runt omkring mig med relationer och inom mig själv, med ökad energi och kreativitet och glädje och hela den biten. Men sen man liksom tänker lite på djupet, vad är den stora förändringen egentligen? Och då kommer jag tillbaka till att ha lagt ner people pleasingen bit för bit är en stor del i det. Och vi pratade lite här innan om en väldigt bildlig syn på det, som jag har sett det. Att, jag har ju sett liksom att när jag går in i people pleasing så blir jag också väldigt osäker i min kapacitet och mina förmågor och mina styrkor. Och så kan man gå ner sig i energin då och inte tro på sig själv och tappar både energi och kreativiteten. Och det har ju över tid då gått i vågor, så att då har jag liksom, om jag kom in i en sån period så kanske jag har legat kvar i 2 veckor och sen har hittat tillbaka till sin grundning. Och som på senare tid så har det blivit liksom eller inte djupare, men snabbare uppgångar. Men efter retreatet så känner jag en jättestor skillnad. Jag beskrev för Sara här innan om de här leksaksfigurerna som har som små tyngder i botten och står runda med tyngden stabilt. Jag känner mig som en sån som är väldigt stabil i min grundning just nu. Men ibland så kommer ju livet och det händer saker, och det händer allvarliga saker ibland också, men det blir bara en liksom touch på den här figuren, så att det bara vickar till och så är man upp och stabil igen. Och den tydliga skillnaden är någonting som jag har noterat efter retreatet. Så släppt ännu mera och en större tillit och trygghet i mig själv med alla övningar som vi gjorde på retreatet och som vi också gjorde innan retreatet. För vi byggde ju upp en ska man säga, ett helt koncept i det hela, bit för bit, liksom, så att det fick sätta sig i kroppen. Det går inte att sluta people-pleasa med att bara tänka att man ska det, som med mycket annat. Nu ska jag vara grundad och så blir det så, utan man måste göra jobbet med olika metoder, olika verktyg, vad man nu vill kalla det för. Där grundningen är basen, 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 basen.
hur skulle du säga att people-pleasingen gav sig uttryck hos dig? Vad var dina, för people-pleasing dyker ju upp så olika hos människor och verkligen olika på olika nivåer. Personligen så har jag ju upplevt att min people-pleasing handlade mer om att jag tog ansvar för andra människors känslor, till exempel. Jag har inte haft så stora problem att säga ifrån, kanske i stunden. Jag har haft ganska starka gränser och sådär på vissa sätt, medan jag har varit helt öppen på andra sätt. Men vad skulle du säga är, hur gav det sig uttryck för dig?
Jag skulle nog säga att jag tyvärr hade båda delarna. Både tog ansvar för andras känslor och säkert svårigheter att säga nej också. Den biten har jag jobbat med länge, men det har liksom inte satt sig i kroppen. Jag har kunnat över tid träna på att säga nej, men känslan av att jag gör någonting fel och att jag inte är tillräcklig har suttit kvar i kroppen. Så då har det ju liksom inte fungerat fullt ut. Då har jag ju fortfarande, eller har jag fortfarande skadat min hälsa, eftersom det har pågått en inre stress av den biten. Så, och jag kan liksom kort säga att jag har märkt det tydligt i mitt jobb som lärare. Ett helt klassrum full med olika energier. Och att inte känna att man räcker till för alla de behoven och de energierna som finns i klassrummet. I relationen och även något som vi pratade om här innan också, just det här att, för det handlar ju mycket om att man vill känna sig, att man vill känna sig behövd, men samtidigt vill man ju ha sina egna behov tillgodosedda, men man ser bara att andras behov, så det blir ju en soppa av allting som inte, det sätter sig liksom verkligen i kroppen, i vävnaden, i fascian. Så att, och en sak som jag pratar med många andra, vi pratade kort, Sara och jag, här innan också, att den här känslan att inte, lätt att inte känna sig att man duger, känner sig utanför, att man inte får vara med, kopplar jag i efterhand också mycket till beteendet med people pleasing. Så då släpper den biten också, och det är jätteskönt att slippa den biten, att inte nonchalant trycka på axlarna, men ändå, alltså att det inte fastnar i kroppen. Och är det någonting som inte känns okej i en situation, att man känner sig utanför eller vad det nu kan vara, att liksom våga ta det på en gång. Att våga prata om det och inte vara rädd för resultatet. Och har man den känslan och den grundningen och den tryggheten, så är det sällan som det blir tokigt också. Och blir det tokigt så får det väl vara så. Blir det tokigt en gång av 20 gånger, så ja, då kan man stå ut med det.
Nej, men alltså, people-pleasing är ju en nervsystemsrespons. Det är ju en
Ja.
fåningrespons, alltså att vi går ju in i fight or flight när vi är aktiverade i nervsystemet. Men som barn så kan vi inte alltid fly, därför att vi har inte våra egna pengar, eller vi är inte stora nog att ta hand om oss själva, eller så vi kan inte riktigt gå någonstans. Och sen så har vi fight, alltså att man står upp för sig själv och fighta tillbaka, dra sina gränser och sådär. Och när man är barn så har man ju ingen möjlighet att göra det heller, därför att man är minst i familjen, om man säger. Och att det är mot vuxna eller mot omvärlden. Så när man inte kan välja någon av de här, så blir det att man då anpassar sig till omgivningen. Att man modellerar sig själv efter andra människors vilja. Det kan vara, man börjar people-pleasa väldigt, vid väldigt ung ålder, För att man ser vad som fungerar. Man provar olika saker. Många tar matbordet till exempel som ett exempel för att få någonting eller för att bli uppskattad eller för att få uppmärksamhet eller så, så gör man olika saker vid matbordet. Vissa bråkar för att få uppmärksamhet, vissa gör som föräldrarna vill för att man ska nå ett visst resultat. Eller man får ju en direkt reaktion från omgivningen baserat på hur man uppträder. Och barn lär sig väldigt tidigt att om jag anpassar mig och people-pleasar så får jag saker, eller min omgivning blir, min upplevelse blir underlättad, eller jag får någonting från omgivningen på något sätt. Men att man då anpassar sig, det är ju det är.
Absolut, och jag är rätt övertygad om att beteende kommer från tidig ålder för de flesta. Och jag tror att min sätt var kanske att inte ta plats. Så att andra i familjen fick ta plats. För att inte ställa till med besvär eller ja. Och det är ju såklart saker som sker helt omedvetet. Även som vuxen så är man ju ganska djupt icke medveten om det här. För det är precis som du pratar om nervsystems kopplingen där. Så att det är ju att vara i blåzon och inte vara, man är ju avstängd och inte medveten. Det är min tolkning av det i alla fall mycket.
Det som händer är att det blir som en personlighet. Att
Ja,
man anpassar sig, att man vill vara till lags, man vill vara hjälpsam. Och det är också någonting som premieras i samhället, att man ska vara hjälpsam och service-minded. Och om man bryggar det med spiritualitet till exempel, om man pratar abundance och manifestation och sådär, så pratar man ju om att den yttersta tjänsten som man kan bidra med, det är att vara of service, alltså att bidra med någonting till andra människor. Så att beteendet är i sig självt, är det inget fel att vara en people pleaser på det sättet. Alltså att vara till lags för andra människor, att vara hjälpsam, att vilja göra saker, att börja underlätta för andra människor och finnas där. Men det handlar om vilken energi kommer jag ifrån när jag people-pleasar? Gör jag
Precis.
det från att jag har ett överflöd av energi, glada miner, liksom positiv, vad ska man säga, att man har positivitet så det räcker att bli över så att man kan dela, eller resurser eller vad det nu kan vara, tid.
Nej, men
Men
jag håller med, för det var precis det jag väntade in, det jag skulle komma in på. Och jag ville liksom, jag ser kopplingen också, om jag kommer från en grundad plats och medvetet säger ja till någonting eller ställer upp på någonting som jag kanske inte har jättestor lust, men jag liksom kan skilja på var kommer det här från källa. Att det här, ja men jag kan bjuda på det här nu, det är helt okej, istället för att det bara går per automatik. Jag lagrar i kroppen som en oprocessad känsla och skadar min egen hälsa. Så att det tycker jag är en stor skillnad också. Och jag tänkte på en händelse på retreatet också, med en session med dig och Simba som gick väldigt djupt, där jag kom åt känslor som jag inte ens var medveten om, som jag liksom bara kort kan kalla för sexuella övergrepp. Som jag också sen liksom verkligen kunde koppla till, inte händelse, utan jag kopplade till att ja, men det är för att jag inte, det handlar ju om people pleasing där också, att inte kunna varit tydlig både att kommunicera med kroppsspråk och med ord, att hamna då i sådana situationer. Så att det kan ju verkligen påverka på så många olika plan.
People pleasingen är ju inblandad i väldigt, väldigt många avseenden. Och det är ju inte att man inte inte vill, eller att man, utan det är den här rädslan i systemet att man tror att, alltså nervsystemet och hela kroppen egentligen gör beslut i stunden för att skydda oss. Men väldigt ofta så får vi starka skuldkänslor över att vi borde ha gjort mer eller vi borde ha gjort någonting annat. Och det är också en del av det, när att man inte tittar på sig själv som att okej, min kropp gjorde det som jag var tvungen att göra. I den stunden så tog kroppen det beslutet därför att den ansåg att det var tryggast. Det är samma som hjärtat pratar alltid sanning tills det inte är tryggt nog att säga sanningen. Så någonstans där så är det ju någonting som händer med kroppen. Men hur känner du, vad känner du har varit de största, alltså alla går ju, alla tar tag i det här med people pleasing på olika sätt. Vad känner du har varit dina största nycklar längs vägen?
Mina största, eller nycklarna under hela resan, det har nog varit alla de bitarna som jag har gjort för att jobba med mig själv. Och grundningen, teori och nu även EFT, men även det stora arbetet med fascian också, eftersom alla de här oprocessade känslorna sitter ju verkligen också kvar i fascian. Så att, och då har för mig teorin inte varit helt tillräckligt, utan jag har behövt lägga till ytterligare fasciearbete och kombinera dem också. Så det är verkligen somatiska metoder som har gjort det, inte att jag har kunnat bestämt mig i huvudet att jag ska göra en förändring. Sen hjälper det ju att man liksom tänker positivt och tänker framåt och tänker att det finns möjligheter och så. Det ska jag liksom inte förringa, men det hade inte gått med bara det, utan det måste till att kroppen måste få jobba så att man lär sig lyssna på kroppen. Det är en förutsättning. Och jag skulle också vilja säga att jag inte skulle ha klarat det helt själv. Jag tror och bedömer att de flesta behöver ha någon form av stöd, någon coach, alltså i den här processen. Så, för annars så fastnar det bara i att jag bestämmer mig någonting i huvudet. Men hur går jag vidare sen? Hur får jag in de här nya rutinerna, de här nya vanorna?
Vad var det som hände på retreatet som gjorde att du kom åt, för det som hände var ju att du kom upp, det kom åt minnen som du inte har varit i kontakt med överhuvudtaget. Så det var ju en, det kom ju som en överraskning för alla inblandade. Men vad var det som gjorde att, för du sa innan retreatet att jag tror att det är någonting som är på väg upp, sa du. Du sa det hela tiden, att det känns som att det är någonting. Och när man har gjort det här arbetet ett tag så vet man hur det känns. Man känner att det är någonting. Man vet, man känner igen processen. Men vad var det som gjorde, för det här var ju en ganska stor grej, så vad var det som gjorde att du kunde komma åt det? Och det är ju nyckeln är ju här att man inte är ensam.
Men dels är det ju det första som kommer upp är ju en stor trygghet i hela processen, att lita på den. Och det har ju varit väldigt tryggt sammanhang där också, både med dig och Simba, men också i den gruppen där vi var tillsammans. Och också eftersom vi under processen innan jobbade mycket med att jobba igenom alla olika chakran, som man liksom fick, utan att huvudet tänkte, så fick kroppen göra en resa i processen till ett mål. Och det här kom ju inte, det här genombrottet tror jag kom inte första dagarna, utan det var några dagar in i alla fall, tror jag. Och då hade vi också jobbat igenom trygghet i gruppen väldigt djupt med kommunikation, våga säga nej och stopp. Nej, men liksom, det var ju olika övningar där och mycket samtal på sidan om, där vi verkligen vågade öppna upp för varandra. Men det som kom upp i min session där, det var ju ingenting som jag hade förväntat mig, precis som att det fanns sexuella övergrepp som låg och gnagde liksom i kroppen också. Det hade jag liksom ingen aning om, det var helt förträngt. Och sen vet jag att det kom upp under en session med en väldigt mjuk och försiktig teori. Och jag hade känt mycket innan och jag hade nog uttryckt det, vet inte om jag hade uttryckt det till Simba och dig också, men att jag kände att mina sessioner innan började bli mera ett motstånd. Att jag liksom gick in i tremors, i skakningar, för att någonting ville komma fram, men jag bromsade det genom att olika kroppsdelar började skaka mera. Det blev som ett starkt, tydligt tecken på att här finns det något, men stopp, stopp, vi går inte vidare. Så då rent intuitivt och såklart med Simbas stöd så gjorde jag i gruppen en sektion som var mycket mjukare. Så fort jag kände att jag ville börja gå in och göra motstånd med kroppen så bara flöt jag med i det med hjälp av andningsteknik och så också, så att kroppen verkligen fick lyssna in, vad är det som vill komma? Och då kom det bara helt. Det är ju så med teori också, man vet ju inte innan. Alltså, lyssnar man in kroppen så kan det bara få utrymme och komma fram. De stegen liksom, och det var så himla skönt att. Så det fanns en medvetenhet i mig, att jag var ute efter någonting, att jag kände någonting, men att liksom bara lita på det och slappna av och gå in i det. Och sen jättemycket stöd i gruppen också, som var så fint med. Det var ju inte bara jag som gick djupt i olika sessioner, men hur vi liksom tillsammans kunde gå in och stötta upp varandra i det.
Det är ju någonting väldigt speciellt när man kan komma åt den typen av oprocessade energier. Jag kommer ihåg, du sa ju också att, för vi pratade ju med dig och såg till att du kände dig stabil nog, och vi såg till att du hade allting du behövde i processen för att kunna hantera de känslorna och kunna låta de känslorna komma ut. Och du var ju väldigt tydlig med att minnena var du inte påverkad av överhuvudtaget, utan det enda du fokuserade på var att hjälpa kroppen att släppa på energin och rädslan och sorgen och ilskan som kommer som ett resultat av det man har varit med om. Så även fast vi behöver ge väldigt mycket kärlek och respekt till själva händelsen, så kroppen bryr sig inte särskilt mycket om
Nej.
händelsen i sig, utan det som kroppen vill göra är ju att släppa på just de negativa imprints som skapades under själva händelsen, som man fortfarande bär med sig och som då skapar, vad ska man säga, det ger ju sig uttryck på olika sätt som man inte alltid förstår hur det är, men det är
Nej.
de här olika oprocessade energierna i kroppen som gör att vi agerar på olika sätt, och för att vi vill inte komma åt dem. Och när
Nej.
kroppen slappnar av och kommer ner i grundning och tryggheten kommer, och med vissa övningar och så kan man komma åt den typen av känslor. Och det är ju det som resulterar i det som vi kallar för känslomässig frihet. Och vi har pratat lite om det, att det är resultatet, att det är ju ingen som vill åka på retreat och känna sådana där känslor egentligen. Vad är det vi vill göra? Men det är ju resultatet. Vad är det som händer efteråt? Och att den här känslomässiga friheten blir ju ledmotivet i vårt liv, kan man säga. Hur har du upplevt det?
Alltså jag känner också av en stor förändring i den känslomässiga friheten. Nu gjorde jag kopplingen med people pleasing, att den liksom, att jag blir starkare och stabilare i och tryggare i att släppa det verkligen på djupet. Men parallellt så sker ju det här också. Och till exempel när det blir sådana här stora releaser, när man kommer åt saker som sitter fast i kroppen, oprocessade känslor, mitt favorituttryck för det, så kommer ju den här känslomässiga friheten. Och det går nästan inte att beskriva, det måste upplevas, men det är en extra kick i energi, glädje, lätthet och jag känner ännu mer, och du nämnde det här med liksom att inte fastna i händelser eller så. Jag säger inte att det är fel att göra det, men för mig så känner jag att jag går vidare lättare i min självläkning om kroppen mera vill släppa på känslan kring det än att prata om händelsen som man absolut behöver ibland, så det är inget dömande i det. Men att fastna i det tror jag inte är hälsosamt. Därför då nöter man händelsen utan att kroppen lyssnar in och släpper på den. Då finns den kvar. Så det är liksom min tolkning av det hela.
Det går inte att säga att det fungerar på ett sätt för alla eller i
Nej,
alla
precis.
situationer.
Jag är tydlig att det är jag liksom.
Exakt. Vissa saker behöver man prata om och det känner man ganska tydligt. Och det är ju oftast, alltså väldigt, väldigt många människor känner att de inte har blivit hörda och sedda genom livet. Och att bli hörd och sedd och det som man på engelska kallar för liksom witnessed, alltså att man blir hörd och sedd i det man har varit med om och att man blir bekräftad i det man har varit med om, kan vara en del i läkningsprocessen som är väldigt, väldigt betydelsefull och kan vara helt avgörande. Men det beror lite på, alltså vissa människor har ju en tendens att prata för mycket, att överdela, att vara lite gränslös, att prata om vad det är man har varit med om, alltså att man är väldigt i sin historia och att man pratar väldigt mycket hela tiden med människor och gärna att man behöver den här kommunikationen och samhörigheten för att grunda sig själv. Andra människor, som jag till exempel, mitt problem har ju varit att jag inte har delat särskilt mycket. Jag har hållit saker väldigt mycket för mig själv. Och då har det varit otroligt värdefullt och viktigt för mig att dela, att sätta ord på det, att visa det och att bli bekräftad i det. Men det beror helt och hållet på vart man kommer ifrån och i vissa lägen så är det väldigt viktigt att prata och andra gånger så är det mycket, mycket viktigare att gå till kroppen. Men om vi inte släpper energin från kroppen så är den inte borta. Vi kan prata oss till en plats där vi kan hantera situationen, där vi har blivit väldigt många människor som kommer till oss och jobbar, säger att men herregud, jag hade ju jobbat igenom det här. Jag var ju klar med det här. Men det är ju oftast för, så säger de så här, men jag har ju gått i terapi för det här och jag har jobbat med det här och jag är helt fine med det som har hänt. Hur kan jag ha så starka känslor kring detta? Men det är ju för att sinnet och den kognitiva förmågan och intellektet, och jag är okej med det som har hänt. Jag har jobbat igenom situationen. Jag är helt fine med det som har hänt. Men kroppen har inte släppt på känslan som skapades i situationen. Så det är två helt olika saker. Så att som coach eller provider så får man använda sin kunskap och lyssna in och känna in varje unik situation. Behöver vi
Absolut.
prata nu eller behöver vi gå in i kroppen? Och generellt kan man säga att de flesta pratar och inte gör så mycket med kroppen. Men nu börjar ju det här bli vardagsmat snart. Jag menar, när vi började med det här för snart 10 år sedan så trodde ju folk vi var helt tokiga. Men nu börjar det här bli allmän kunskap att okej, kroppen måste vara med. Och alla är unika. Det är det som är, alla behöver, alla måste hitta vad är det jag själv behöver för att läka. Och att det är där som man behöver hjälp oftast då med att bli speglad. Och det är det som händer med retreaten då, att man kan vara tillsammans och skapa den här miljön där man kan prata och släppa det från kroppen samtidigt. Och då händer det magiska saker verkligen.
Och för er som inte känner mig sedan tidigare så är det så att jag har ju en fibromyalgi
Just det.
i bakryggsäcken som jag anser liksom jag är helt läkt ifrån. Men allt det här vi pratar om, framförallt med oprocessade känslor och att inte ha sett till mina egna behov och stängt allt inne och gått undan och liksom inte. Nej, men också tillbaka, inte velat vara till besvär och liksom. Det är ju det som jag är helt övertygad om har skapat obalansen i kroppen som har lett till fibromyalgi med den här långvariga smärtan. Så det är så himla viktigt att ta hand om det i tid. Men jag skulle vilja sända ut också, för jag har ju haft det här i kanske 40 år, kanske ännu längre. Att det ändå inte är omöjligt att läka det trots att haft det så länge. Det vill jag verkligen förmedla och sända ut. För man behöver inte ha, kanske ha alltså just fibromyalgi, men många som är här inne och lyssnar så kanske ändå har någon form av smärta. Oavsett om den sitter i själen eller i en kroppsdel eller någonting. Att det liksom går att jobba med det, att det inte är omöjligt.
Det är ju faktiskt väldigt intressant det du säger. Att, för vi skojar lite grann om att ja, men ju tidigare man börjar med sin självläkning. Jag började ju ordentligt när jag var 39. Och så hade jag hållit på med ganska mycket liksom hälsa och meditation och lite spiritualitet och sådär innan. Men det är väldigt intressant det du säger nu att du kanske har haft den här fibromyalgin i 40 i nästan 50 år. Och alltså, när vi började jobba med varandra, när jag träffade dig första gången, så kände jag hur mycket people pleasing det var, för det var så mycket osäkerhet i kring att navigera vardagen, om man säger. Och det är ju natt och dag. Och det, jag menar, är det 3 år kanske?
Ja, det är 3 år som jag har jobbat med er. Och i början var det ju inte så djupa processer, utan det kanske liksom var mer att alltså kurser med detoxa och meditera och så här, så väldigt basic och mjuk start. Så att det hårda arbetet har ju liksom, eller hårda, jo men jag vill, djupa arbetet har ju inte varit under 3 år, utan det har ju varit en kortare tid. Och ju mer verktyg jag hittar, som är fascian som har blivit det nya också, att se vad det kan göra för att läka inifrån och ut, så går ju allt mycket fortare. Och det är ju det som är så spännande, att kunna hjälpa med, att jag också jobbar med den här biten nu, att kunna erbjuda och coacha in på de vägarna på en gång liksom. Men det här har hjälpt mig, ska vi prova den här biten. Så att, för fascia är ju ändå ganska nytt i vilken betydelse det har för kroppen, alltså ut i världen. Nu är det ju väldigt inne och populärt, om man får uttrycka det.
Alltså det har blivit väldigt trendigt. Men samma som nervsystemet har blivit trendigt och somatiskt arbete har blivit trendigt och breathwork har blivit trendigt. Alltså och det här är ingen ny kunskap, utan det här är ju tusenårig, liksom, vad ska man säga, en baskunskap om kroppen, att kroppen har självläkande förmåga. Jag kommer ihåg i början av när Linda och jag körde podden i början, så kommer jag ihåg att jag sa så här att det här är inte någonting som vi har hittat på, utan är det några år så kommer det här gå som en trend, en löpeld över världen. Och det kallas ju ofta energy medicine eller psychological medicine, eller alltså det är att man börjar brygga den här tusenåriga kunskapen med vetenskapen, så att det börjar bli det här med nervsystemet och andning och stress och att man får motion utskrivet på recept. Alltså
Ja, just det.
allt blir vardagsmat och att människor börjar inse att jag måste inte gå samma väg som man kanske traditionellt har gjort, och det här att symptomen som dyker upp i kroppen är baserade på en obalans. Och väldigt, väldigt ofta så är inte den balansen fysisk på det sättet, utan den är oftast känslomässig. För att det är känslor, de oprocessade känslorna som ligger i kroppen, ligger och aktiverar nervsystemet hela tiden, och man då utvecklar förhållningsregler eller sätt att undvika olika beteenden och vad ska man säga, habits, för att undvika att känna. Och det är då som man kan ta till olika, men smärtan är ju en av det då. Men vad skulle du säga har varit de största avgörande besluten som du har gjort under de här åren? För när du började då för 3 år sedan så var du ju en världsklass people pleaser, och du hade ju väldigt mycket ont, väldigt mycket smärta.
Absolut.
Om man tittar tillbaka och identifierar, vad är de största händelserna, om man säger?
Om jag börjar med mig själv så bara tänker jag spontant, det är liksom min envishet som i det här fallet gav resultat av. Min envishet har ju också gjort mig kanske sjuk också, så att, men just att ändå ha någon inre kompass på att det här går att lösa, att lita på processen och att lita på hela processen när jag väl började jobba mer också. Det är liksom en viktig nyckel. Men sen en stor steg blev också när jag gick in i utbildningen, teoriutbildningen. Eftersom den också är uppbyggd så på så smart sätt så att man jobbar med sig själv först och sen går man vidare så att man liksom kan jobba med andra. Så man får den här biten med sig själv också i den utbildningen. Så det skulle jag vilja gärna säga liksom har varit viktiga.
Jag får hålla med dig. För mig har det också varit alltså förutom att jag flyttade till Thailand och valde att leva så här, och jag får ju hålla med om att när du säger att du är envis, så jag kände så här, jag tror att jag har samma, alltså att man bestämmer sig för någonting. Men den här teoriutbildningen är verkligen det som, det är ett före och ett efter med den, för mig själv som människa. Jag gjorde ju inte utbildningen för att jag ville jobba med TRI och bli en TRI-provider, utan vi har ju den utbildningen som stomme i allting vi gör. Så att det är liksom roten till allting vi gör, just för att nervsystemet är det. Men för mig själv som människa så var ju det den största, för jag såg på Simba hur
Vad som
han
hände.
liksom klev in ut genom en dörr och klev in i en annan, och liksom, vad hände här?
Nej, och sen under den här resans process att det blev som en vändpunkt också som såklart skakade. Nu har man tänkt tillbaka på den här dockan så kanske jag låg ner ett tag där. Att jag liksom vågade i processen ta beslutet också att hoppa av min fasta tjänst och göra en helt ny förändring i livet. Att gå in och bara jobba med det här som är det roligaste man kan göra. Ibland glömmer jag bort att det är ett jobb. Det är så himla roligt och utvecklande. Så det är ju liksom en konsekvens vad det ledde till, men det är också en stor vändpunkt i livet. Och att då ännu djupare kunna börja jobba och lära mig mera saker och så. Så att, ja. Men lita på processen är någonting som fladdrar förbi också hela tiden, att det är så himla viktigt. Och det upplever jag att jag har bara kunnat gjort om jag har jobbat med grundningen och inte tappat den. För tappar jag den, då tappar jag också den förmågan att lita på processen.
Ja, grundning, alltså tappar man grundningen så tappar man ju kopplingen till sig själv, känner jag. Och grundningen är ju just det som är poängen med hela teoriprogrammet. Det är ju just grundningen, att kunna Dels då, nu blev det att vi pratar om det här programmet, men det kanske är för att Simba har ju precis, igår bestämde han att han ska göra en cohort i år, i oktober, så det är den enda cohorten för i år, så att det kanske är den energin som vi känner att
Ja, kanske.
ja. Så är man intresserad av den typen av förändring, om det är för sig själv eller för att inkorporera i sitt arbete som yogalärare eller som självläkare eller som vad man nu sysslar med, så är ju teorin den här som binder allting samman, om man säger. Då får man
Absolut.
höra av sig till oss. Men du tänkte prata lite mer om din personliga utveckling. Du sa att det hände väldigt mycket under det här retreatet. Du har ju gjort ett par djupare retreats under åren. Vad är det med retreaten som du tycker fungerar så väl?
Alltså man går ju in i en, det är inga yttre faktorer som går in och stör, så du kan verkligen fokusera på det som du vill ska ske utan att, du behöver inte tänka ut någonting heller vad som ska ske, men bara där också gå in i en process och lita på att du kommer, någonting kommer hända, någonting positivt kommer hända, även om det kommer upp svåra saker och jobbiga saker, så leder det ju till något positivt. Att du får släppa på någonting. Så
Ja.
retreaten hjälper en liksom att knyta ihop allting på något sätt, som en säck, att lägga, jag tror Anna som nämnde det, jag tyckte det var så bra koncept också, att man har massa pusselbitar, men man vet liksom inte riktigt var de kanske ska ligga någonstans. Men då hjälper, har i alla fall för mig, retreaten hjälpt att sätta de här pusselbitarna. Och jag upplever också att det spelar liksom ingen roll var någonstans du är i din process, i din självläkning eller din personliga utveckling, utan du kan lägga dina pusselbitar och få ut någonting av det. Och att man också är tillsammans, så blir det ju mycket gemenskap och stöttning, och alltså vi stöttar ju och hjälper varandra i den processen också, med att kanske spegla varandra. Men alltså vi bygger ju vidare på det som sker under sessionerna. Så.
En fråga som jag poppar upp, för jag känner att jag reagerade på det, att vi pratar om att, alltså om det är någon som lyssnar som är nyfiken och så känner man så här, men jag vill inte åka på retreat och få upp massa jobbiga känslor
Ja,
inför massa
precis.
andra människor. Vad
Ja.
va är det för roligt
Det
med
är väldigt roligt med
det?
det.
Varför ska jag lägga mina resurser och mina semesterdagar på, nu ska vi åka och må dåligt i grupp?
Men det
Men vad
handlar,
är det med det här som gör, för du delar ju det här och det är många med oss som delar förtjusningen och den här dragningskraften. Jag kommer ihåg Anna, när vi frågade Anna, vad var det som gjorde att du var med på det här retreatet? Och hon sa, men jag har inte råd att inte vara med, för att jag kommer ju, då missar jag ju den här upplevelsen och det jag känner är att, men då missar min kropp den här möjligheten att få släppa på någonting som aldrig mer kommer tillbaka.
Ja,
Det
och möjligheten att må ett steg bättre. Och det är precis som att även när jag känner att jag mår bra, så känns det som att jag kan alltid, alltså jag kan vara nöjd i det, absolut. Men det kommer ju någonting nytt, och det är jättehäftigt varje gång det kommer någonting nytt. För plötsligt så vill man ställa sig på gräsmattan och bara dansa, för att det bara känns så fantastiskt i hela kroppen. Och det är det jag tycker man får ut av det här arbetet. Och jag tycker också, eller jag känner också att känner man i kroppen att det är någonting som skaver. Man vet att man har beteende av people pleasing, att man vet att man har någon smärta, någon stelhet, någonting. Alltså du har inte den här riktiga glädjen i livet. Du känner att det finns någonting mera. Då är ju processen att komma åt det, att först känna det, kan ju vara jobbigt. Men det du får ut av det sen, är ju så fantastiskt.
Mm.
Så därför tycker jag att det är värt att känna ett tag, även om det kan vara jobbiga känslor som kan komma upp. För de finns ju där i alla fall.
Ja.
Bara att de
Vare
påverkar
sig
dig.
man vill eller inte.
Ja, så antingen är du medveten om det och går och mår dåligt kring det, eller så finns det med kroppen på ett omedvetet sätt. Men kroppen känner ju att de finns där och gör att du inte kan leva ut din fulla potential. Så att liksom få den där skiftet, den där förändringen, det är värt det. Och att man gör det tillsammans.
Det är
Sen
ju det
kan man gå
bästa.
undan också. Alltså, man kan ju vara en sån person som kanske vill gå undan också. Och det är inte helt fel. Och jag är själv så att jag väljer att gå undan ibland och processa och vila i det hela. Men att man vet att det finns stöd. Så kan man gå in och ut ur det liksom. Så, och man går ju aldrig djupare i det här än vad man själv vill heller.
Nej. Och
Nej.
vi går ju aldrig djupare än kroppen är redo. Det är kroppen som bestämmer. Det
Ja,
vet ju du
precis.
också, att även
Ja.
fast man är så här, men jag känner att det är på gång. Det går inte att göra det fortare än vad kroppen
Nej.
vill. Det går inte att pusha det. Alltså
Nej.
går gör det ju, men det blir oftast inget bra. Utan
Nej.
kroppen gör det kroppen vill, om man säger. Så att det vi
Precis.
vill är att skapa förutsättningar. Och det är vad jag upplever är verkligen en av nycklarna med retreaten, att man kan, alltså i den internationella coachingvärlden så pratar man ju om att liksom bend timelines och quantum leaps och sånt där. Och det betyder är ju att man får stora förändringar snabbt. Alltså att hela ens världsbild kan kännas som att den förändras efter en upplevelse. Därför att energin man släpper på från kroppen, den är släppt för alltid. Sen kan det finnas mer av andra händelser och andra sådär, men det man släpper en gång, det är borta om man inte väljer att fortsätta göra samma saker, eller alltså att man inte slutar med sina beteenden.
Men precis det, och det tycker jag är jättespännande det du säger också, för att om det kommer upp någonting jobbigt som det gjorde för mig här nu, någonting djupt när jag var på retreatet, så släppte jag, alltså det släppte ju kroppen på en gång, så jag har ju inte det med mig, och det är ju det också som gör att jag känner en ännu större skillnad i hur jag mår nu, alltså med konsekvenser, jag kan ta olika beslut och det. Jag känner även att det påverkar mig som coach och provider också, att det
Ja,
blir
absolut.
liksom ett steg till där. Så det är ju inte att man liksom går in i en session och så mår man jättedåligt, utan kroppen släpper ju på det.
Ja. Det är väldigt spännande. Och vi kommer ju erbjuda en möjlighet att få uppleva det här nu som Anneli och Anna och gänget fick uppleva med oss för någon månad sedan. Och vi släpper nu ett retreat, ett 4 dagars, så det blir inte en vecka som vi gjorde, utan det blir en lång weekend. Så det blir torsdag till söndag. Och det blir i slutet av september, vad sa vi, 25 till 28.
25 till 28 september.
Och det kommer ju finnas då 2 varianter av det här. Så att antingen så kan man, det här är, Simba och jag är med online, men att gruppen kan samlas antingen online eller in person, alltså på ett och samma ställe. Och det var ju det ni gjorde på retreatet som vi hade, och det funkade ju något så otroligt bra. Och vi har ett väldigt, väldigt bra upplägg som ger väldigt, vad ska man säga, det är väldigt effektivt, för att samtidigt så ger det väldigt mycket utrymme för er som individer. Så det vi kommer erbjuda är 2 versioner av retreatet. Det finns vissa platser är online, men så har vi 10 platser som är då att man ses in person. Och då kommer Anna, som är med här på tråden också, bjuder in då 10 personer hem till henne i Uppsala. Så jag tycker att vi bjuder in Anna. Så får Anna, hej Anna!
Hej på er!
Jag sitter bara här och
Välkommen.
känner att jag blir glad av ert samtal. Och då förstår man hur glad man blir när man kommer på retreat.
Du var ju också med på retreatet.
Ja, jag var också med på retreatet och det blir ju så fantastiskt när man knyter an till människor på det här sättet, på det här djupa sättet. För man lär ju känna varandra mer än sina bästa vänner. Så att det blir ju liksom ett sammanhang som man har resten av livet sen. De finns alltid kvar där att vända sig till när det blir svårt nästa gång. Och det är liksom en otrolig trygghet att ha det.
Ja, alltså sammanhållningen som blev mellan er på det här retreatet var något av det mest otroliga jag har sett.
Ja.
Och det här att vi pratar om gemenskap i fjärilsvänner, alltså det är ju någon form av understatement, för att det som hände mellan er och det som vi kunde skapa tillsammans med tryggheten och det stödet som ni gav varandra, det är dag och natt. Det är helt
Ja.
avgörande.
Ja. Och vi fortsätter ju nu efteråt och prata liksom och berätta för varandra. Det här har hänt mig den här veckan, och så kommer vi in och ger varandra råd och tips och stöd och liksom. Det är helt fantastiskt.
Jag känner som kvinna så är det någonting som jag verkligen saknar och behöver.
Ja.
Alltså genuina relationer,
Ja.
genuina, trygga, öppna, sanningsenliga relationer. Och när man kommer på djupet på det sättet, för vi tog ju er igenom många övningar för att ta er till den platsen där de här stora releaserna kunde hända. Men det är ju för att man har de öppna och ärliga konversationerna och man vågar visa vem man är och man inser att oj, det händer ingenting här. Jag blir inte dömd, jag blir inte utesluten. Det är varken egot eller den fysiska rädslan blir triggat på det sättet. Även fast vi pratar om att det kommer komma upp under retreatet också, så bemötte vi ju det med. Så vi jobbar med er som grupp på ett otroligt spännande sätt.
Ja, och sen så förstår man också att man kan inte få alla de här delarna av sin partner. Varken från man eller kvinna. Och att man behöver en annan relation också. Så det är jättefint.
Så i slutet av september så gör vi helt enkelt om det här.
Då
Och
får alla
vi...
komma hem till mig
Ja,
i
hur ska...
Uppsala som. Ja, men det är jättehärligt. Det är ett jättestort hus och alla kommer få plats och vi har en megastor TV så att Sara och Simba verkligen är i rummet när vi är där. Och vi har sjön ligger precis bredvid så vi kan ta kalla dopp på kvällen och det finns bastu och det finns väldigt stora förutsättningar för en häftig upplevelse tillsammans.
Och då kommer det vara så att ni är ju på plats som providers, så att vi erbjuder, Simba och jag är med på länk och det är vi som håller i hela retreatet. Det är vi som organiserar allting, det är vi som håller i workshopsen och ser till att den här förändringen händer. Men sen så har ni också då providers på plats och erfarna, får man ju säga nu, självläkare som är på plats, så att man kan välja om man vill vara med online eller om man vill vara en av de 10 personerna som åker hem till Anna och möter resten av gänget där. Och då blir det ju eventuellt kanske lite djupare. Det finns ju inga garantier och det kan vara så att det går lika djupt att vara ensam, alltså på egen kammare och köra hemma sig själv och köra online. Men man kan välja vilken nivå man vill vara med på. Så vill
Bara på
man ha...
speglingarna som du har gjort, Sara, har det ju gått väldigt djupt varje gång. Och då sitter man ändå bara i en varsin liksom, telefon eller dator. Så att
Och
det
vissa
kan ju
sitter på
gå djupt
jobbet.
ändå, fast man är hemma. Ja, någon har tagit paus liksom en halvtimme och jobbar kompisarna utanför och ändå fungerar det så fint.
Det handlar mycket mer om att man är redo och att
Ja.
man vill och att man vågar. Så att det handlar väldigt, alltså jag ska inte säga att det handlar lite om oss, för att någonstans så behöver det ju ske en struktur och en förvandling och all erfarenhet som vi har, så att det är väldigt lätt för oss att arrangera den här typen av transformationer, kan man säga, för människor, i och med att vi har haft vårt retreatcenter i snart 10 år och så där. Så att, men det är energin man själv kommer med, och jag skulle säga väldigt mycket gemenskapen, som gör att det är en så otroligt spännande upplevelse.
Ja, men jag måste säga att Simba och du har också en jättestor roll i det här. För ni säger så här, nu ska vi dela upp oss och nu ska vi prata om det värsta vi någonsin har känt att vi själva är skäms för. Och det gör man inte gärna på egen hand, frivilligt.
Nej.
Men om ni säger att vi ska göra det så gör alla sitt bästa. Och det kan man ju också välja hur djupt man går där. Allting är individuellt.
Allt är individuellt och det finns
Ja.
ingenting som man måste göra, utan allting känns in, och alla är ju väldigt respektfulla. Och jag vet inte, jag sa det här någon annan dag, men jag tror vi är ju enormt traumainformerade, om man säger så. Det är ju trauma och nervsystem som leder, om man säger. Så att om man är intresserad av självläkning och man är intresserad av att må bättre, så är retreaten en väldigt effektiv, kan man säga.
Ja. Och platsen är Uppsala. Jag vet inte om vi sa det, men det kanske någon som sitter och tänker, vad är den här platsen där det kommer vara, där vi kommer att träffas? Så det är Uppsala.
Så
Ganska
om
mycket
man...
mitt i Sverige.
Jaha.
Ja. Ja. Faktiskt.
Det är bra.
Blir rättvist.
Och vi har ju nu en intresselista. Och det är ju redan folk som har skrivit upp sig på den här intresselistan. Så det är, vi kommer släppa mer information nu i veckorna. Och det är då att de som har skrivit upp sig på intresselistan är först till kvarn till de här 10 platserna hemma hos Anna. Så då får man i turordning välja om man vill knipa en av de platserna direkt när platserna släpps. Eller så går de vidare då till andra människor. Men att, och det är inte bindande att stå på intresselistan, utan det är precis bara en intresselista. Så när man får all information och priser och upplägg och sådär, och man känner att nej, men det där var inte för mig, då är det inga som helst konstigheter att man bara släpper sin intresseplats till någon annan. Men om man känner att det här är det bästa som har hänt på länge, så får man lov att ta en av platserna om man är på intresselistan. Så att, hör av er om ni känner att det här låter spännande. Så kan ni höra av er till mig eller Anna eller Anneli. Så sätter vi upp er på listan och så hör vi av oss till er när allt är redo. Men vi vet redan att det är 25-28 september 2025.
Stämmer.
Man kan vara med online. Det kommer kosta lite mindre. Och sen så kan man vara med på plats. Det kommer kosta lite mer. Så det kommer vara 2 olika nivåer. Så man kan doppa fossingarna på lite bekvämt avstånd hemma från sin trygga plats. Eller så kan man sätta allt på rött och åka till Uppsala och skaffa vänner för livet.
Vi kan ju tillägga också att det kommer att vara flera varianter på hur man kan bo. Att man antingen bor tillsammans, lite enklare, eller så finns det också ställen här i närheten som man, om man känner att jag behöver ha ett eget rum på natten, liksom.
Vi kommer
Så
se
det ska
till att
inte
det blir
behöva
bra.
stoppa en, att man, om man känner så.
Ja,
Sånt.
känslomässig frihet i gemenskap, fjärilsvänner, retreat i september 2025.
Så kul ska det bli.
Det ska
Ja,
bli
det vill
helt
vi ha.
fantastiskt. Ja, och vill man följa Anneli eller Anna, så kan man följa, eller mig, så kan man surfa in på Instagram. Anna, vad heter du på Instagram?
Anna Ankarman.
Och Anneli, vad heter du?
Är självläkt din smärta.
Nej.
Själv med A och inga R.
Halvlak.
Självlag din smart. Ja.
Mig hittar man också på Instagram, Sara Stenqvist, eller lägg till mig som vän på Facebook om du skulle vilja det. Och är det någonting så är det bara att höra av er var som helst på vilka sociala kanaler som helst. Gå med i våran Facebookgrupp
Yes.
Fjärilsvänner. Där är ju hubben för allt vi gör. Och där erbjuder vi förutom gemenskap och motivation och som är hemmet för podden och hemmet för oss alla, så har vi ju även lite olika gratisklasser med olika somatiska klasser, nervsystem, självreglering, självledarskap, somatiska klasser. Så där kan man få botanisera. Det finns även då man kan hitta olika coacher som man kan jobba med. Så det finns lite olika nivåer och det kommer komma mer aktiviteter och mer masterclasses och allt sådär. Både nu i sommar och även i höst. Och podden hänger med hela sommaren. Din vän på semestern. Och det kommer komma fler avsnitt. Så att vi tuffar på här i sommarkänslan.
Jag skulle vilja poängtera det här också, att det verkligen är gratis. Det kostar ingenting att gå på de här klasserna. Och det kan ju också vara en bra start, en början att prova sig fram, liksom. Det är också jättebra utväxling på de klasserna.
Bra.
Och även, nu skickade jag ut en förfrågan också vad som önskas inför nästa vecka. Så var på hugget där och tala om vad ni vill att jag ska erbjuda nästa vecka.
Ring så spelar vi.
Ja, ring så spelar vi, och jag har redan fått något förslag, absolut. Men är ni intresserade så ge förslag på vad som önskas och kanske dag och tid, så ser jag hur jag kan tillmötesgå detta.
Underbart. Tack gänget.
Tack så jättemycket.
Tack för idag. All kärlek till er så hörs vi snart. Vi ses nästa vecka. Tack alla som har lyssnat. Puss och
Hej då.
kram.
Ja,
Bye
precis. Puss.
bye. Hej
Hej då.
hej.